återigen kastas vi mellan skärm och hot.
Ja, det är NATO-vecka igen.
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar.
Tänk när Ulf nu äntligen får smyga på sin favoritlåt. This is the year it all will happen. Sjunger han med Marit Bergmans goa superhits över 20 år sedan. För nu kommer nämligen Henrik Torehammars stora förutsägelse slå in. Det här blir Kristerssons år. För nu kan det hända någonting i NATO-processen. Känner vi det? Eller?
Alltså, det är det som är problemet med sådana här spådomar i journalistiken, att sen jobbar man mycket för att få rätt. Det var efter nyår du sa att det här blir Kristerssons år.
Det kan bli Kristerssons år. Tänk om någonting händer till exempel i NATO.
Det finns saker som talar emot det. Till exempel publicerade Göteborgs-Posten nya SIFO-siffror i veckan. Där efter drygt ett halvår på posten tycker varannan tillfrågad att han gör ett ganska dåligt eller mycket dåligt jobb som statsminister. Betydligt färre är positiva.
Okej, negativ Nancy har sagt sitt. Då vänder jag mig här till min kompis. Nu kommer vi ihåg, nu... Visst kanske vi tyckte det var lite jobbigt med Erdogan, men nu är Erdogan omvald och på direkten Billström bara så här: nu åker vi ner till Ankara, nu löser vi det här.
Alltså en möjlighet, Henrik, är ju att Billström inte kan säga så mycket annat än det han säger nu. Nu säger han ju att han har goda förhoppningar om att Sverige ska vara ratificerat innan Vilnius.
Hur många sekunder tog det innan?
Vad skulle han annars säga?
Men okej, varför var han tvungen att säga nu ska vi åka ner och ha ett möte och sen på direkt kommer flashen. Turkiet säger det blir inget möte.
Jo, men det där kan man nog reda ut.
Ooh, spännande. Gör vi det nu eller sen?
Nej, men alltså han hade ju en förhoppning, Tobias Billström, utrikesministern, om att prata med Çavuşoğlu, Turkiets utrikesminister, i Oslo nästa vecka. Då de båda är där på ett NATO-toppmöte. Men det säger alltså Çavuşoğlu nej till.
Nej, men om jag som då sitter på bättre information skulle kunna få ta över det här, så var det så här att efter valet i söndags när Erdogan vann, då tog Tobias Billström upp sin mobiltelefon och smsade Çavuşoğlu. Tobias Billström är ju en... Många ministrar, oväntat många ministrar, älskar att smsa andra ministrar.
Messy bitches, som vi kallar dem.
Och sa grattis. Mervut, jag är oklart om han kallar dem vid förnamn. Och då fick han svaret: tack så mycket, vi ses i Oslo.
Sen då gjorde... låter ju det som att så här, okej, utrikesministern, jag hör en positiv grej från dig, vi har ett
och
möte.
Och då pratar vi mer om NATO. Sen gjorde han intervjuer med olika medier, bland annat vår tidning Svenska Dagbladet, och sa då, vi kommer ju träffas i Oslo när det är utrikesministermöte för NATO-länderna och Sverige. Ja. Sen visar det sig att Çavuşoğlu inte ska åka dit, att han måste stanna i Ankara. Det är något efter valet. Det är inte en protest. Det är inte som det var förra gången de blåste av alla mötena, säger man från UD. Utan okay, detta har att göra med valet.
Men alltså, applåd...
Och det kommer komma någon annan, men på lägre nivå, från Turkiet på det här NATO-mötet.
Applåd till de här Paradise Hotel push-notiserna som bara: han försöker få kontakt, hon nekar kontakt, nu är hon med blod.
Du säger ofta saker, men sen så gör du ju någonting annat. Någonting annat.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Som jag uppfattar saken så även innan andra omgång i det turkiska valet så har man ju planerat för ett uppföljande sånt här trilateralt egentligen möte i den här gruppen som hanterar memorandumet från Madrid.
Alltså, Oskar Stenström och gänget.
Precis, de har ju träffats i Finland, i Sverige, i Turkiet
Bryssel.
Och i Bryssel. Och förhoppningsvis så tänker man sig att det ska bli ett ytterligare, förhoppningsvis sista sånt möte innan ratificering. Sen återstår ju också Ungern. Alltså det, nu man jag nu fortsätter på, kommer det här bli Ulf Kristerssons år? Och Ungern, där har ju Billström höjt tonläget får man väl säga. Jag hörde honom i Studio 1 häromdagen och då var han ju liksom lite... Ja, men han lät ju brysk när han talade om Ungern.
Men den centrala frågan vad gäller Ungern, det är ju att där finns det ju inga specialöverenskommelser, utan Ungern godkände att Sverige skulle få status som invitee, alltså inbjuden i samband med NATO-toppmötet i Madrid förra året. Turkiet fick vi ju ett särskilt memorandum med, men Ungern ville inte ha någonting sådant utan släppte Sverige som invitee förbehållslöst. Och därför så är det ganska obegripligt varför det ungerska parlamentet ännu inte har ratificerat den svenska NATO-medlemskapsansökan. Det är vår bestämda uppfattning att de borde göra det.
Det är ju en slags NATO-vecka den här veckan. Ännu en kan man säga. Det är, idag är ju den amerikanska utrikesministern i Luleå och träffar svenska regeringen. Bland annat statsministern och utrikesministern. Sen flyger de därifrån då till Oslo där det är 2 dagars utrikesministermöte där Tobias Billström bland annat ska ha en bilateral med Storbritanniens utrikesminister. Mm-hmm. Och sen så är det då det här magiska datumet den 1 juni som svenska regeringen har gått och längtat efter. Det är ju då den nya terrorlagstiftningen träder i kraft. Och då tänker de sig att Turkiet magiskt ska plisas av detta och säga ja.
Sen var det väl en spanjor här förra veckan också?
Ja, det var den spanska utrikesministern.
Och Billström har, han ska flyga över Europa?
Precis, Billström börjar ju sin egen skärmoffensiv nu där han ska träffa viktiga NATO-länder för att fortsätta då hålla frågan vid liv, prata mycket om detta, få andra att säga att det är viktigt att Sverige kommer med. Man är också väldigt nöjd i den svenska regeringen över att Joe Biden, när han pratade med Erdogan efter valet, tog upp detta som en huvudpunkt, alltså Sveriges medlemskap. Man förlitar sig ju just nu mycket på andra länders
känsla. Jag pratade med en person i regeringskansliet för några dagar sedan som beskrev det som att nu börjar slutspelet. Vi har gått i försäsongsträning hela vintern.
Men det är ändå ganska många matcher som ska spelas. Jag undrar vilken attityd det kommer vara. Ni pratar om skärmoffensiver här. Men det låter ju som, har kanske lärdom...
En tiggarresa, nej.
Ja, eller en lärdom från tidigare av att här gäller det att vara lite hård. Att ungrarna ger man ingenting. Man säger, vet du vad, du har inte ens bett om någonting. Gå härifrån och bara godkänn oss. Hej då Ungern, hej då Ungern. Vet du vad, den store mannen i väster, du får inte ett plan innan du släpper in oss. Tydlighet. Så kanske liksom,
ja, men man uppfattar väl både att det här är en annan slags skärmoffensiv än den som var förra hösten. Förra hösten så gick ju skärmoffensiven ut på Sverige har fått en ny regering, nu ska de nya företrädarna bli kompisar med sina motparter i Turkiet. Alltså så ska de träffas och det ska vara pampiga möten och man tänkte sig att det var sättet att upprätta förtroende. Det gick ju som vi alla vet fullständigt i stöpet. Och det har ju fått kritik både för att det var en fel strategi från början, som en del säger, och för att den inte fungerade sen när det hände saker på hemmaplan.
Det var ju också en period då Ulf Kristersson om och om igen sa NATO-medlemskapet är det viktigaste för den här regeringen, vilket han också fick kritik för, att han blottade sin svaghet genom att säga så. Men han upprepade ju det ett antal gånger, att det finns inget viktigare än att se till att Sverige kommer med i NATO nu. Det hör man ju faktiskt inte honom säga längre. Tobias Billström gör ju den typen av uttalanden och Twitterinlägg, men jag tror resten av regeringen, har inte de gått vidare till att det viktigaste är att bekämpa inflationen, eller vad? Ibland är det brottsligheten.
Vi hade ju också det här lilla minglet, moderatminglet på moderatkommundagarna, där alltså det var ju bara meter mellan utrikesministern och statsministern, och statsministern säger helt öppet så här: jag skulle aldrig säga som han, min utrikesminister, gör. Så skulle jag aldrig formulera mig. De orden har inte kommit ur min mun. Jag parafraserar lite, men det är en väldigt...
Det här med att, det var ju när Billström sa att han var säker på att vi skulle komma med till Vilnius.
Ja. Och nu verkar det ju som det finns andra som säger sig att det finns en plan B.
Ja, men det finns ju två helt olika bilder av realismen. Så får man väl i alla fall säga. Alltså realismen i att det här händer innan eller på toppmötet i Vilnius i juli. Eva Stenberg som är...
11-12 för att vara exakt.
I juli, du vill ha datum.
Ja, men så att man vet exakt hur många dagar det är
kvar. Ja, man kan räkna ner. Ja, jag förstår. Det får du. Eva Stenberg som ju är en erfaren politik- och försvarsreporter på Dagens Nyheter hade ju för några dagar sedan en stor artikel byggd på anonyma källor i... Vad skrev hon? Militära kretsar och regeringskansli.
Nej,
lite vagt var det i alla fall.
Politiska och militära.
Politiska och militära.
Det är... Tänk att DN släpper igenom anonyma källor på det sättet.
Nu tycker jag inte det ska vara sån. Där de källorna beskrev att man jobbar snarare nu mot ett mål om att ratificeras och vara inne i NATO nästa vår, 2024, då NATO... 475 års jubileum. Och det där har ju fått, den artikeln dementerades ju kraftfullt får man säga av Billström, alltså på ett, ja jag vet inte, politiker gör tydligen så nu för tiden. Han beskriver det som desinformation och psykologisk krigföring i princip.
Vad tråkigt att DN är ute efter vår säkerhetspolitiska liksom, hals på det sättet.
Även, det är ju populärt. Alltså, jag tänker, Peter Hultqvist sa ju att det var desinformation när Ulf Kristersson sa att Sverige kommer gå med i NATO. Magdalena Andersson antydde ju desinformation när din artikel publicerades i april förra året, tog vi igenom om att du hade källor som sa att regeringen hade bestämt sig för att man ville gå med i NATO. Det är ofta, alltså det är väldigt lätt att ta till desinformationskortet i de här frågorna.
Får jag säga...
Jag vet inte om det är så jätteansvarsfullt. Men man
men det får stå
inte på all information här. Ja. Men...
Får jag ge caset för varför 2024 och våren är det rimligaste? För det där magiska du sa med 75-årsjubileumet. För det är ju det som hela Europas slagenörer har bestämt sig gav Loreen vinsten i Eurovision. Att det handlade ingenting liksom, om att hon hade en bra låt eller någonting, utan det här var liksom en sorts numerologi och hur Sverige som slager supermakt hade vädjat till att så här, nästa år är det 50 år utav Abbas vinst. Detta gör att det är ett självklart narrativ att Sverige då ska få äga liksom och ha Eurovision-finalen.
Som någon slags kompensation för att Finland har fått gå med i NATO men inte Sverige.
Oklart om de sakerna kom upp, men liksom vädjandet till det stora liksom firandet. Så att vädjandet till nummerfirandet.
Eller
är bra.
Kan det vara så att NATO-länderna röstade på Sverige för att visa Turkiet att de... verkligen vill att Sverige, nej.
Ja, det fast då stöder de ju ännu mer på Finland och där har vi kritik. Ja, så det, ja, det är komplext.
Det finns i alla fall en bild som är utifrån de som vill att Sverige ska komma med i NATO ganska pessimistisk. Men regeringskansliet, när man talar bakgrund med människor där och det de säger officiellt, Billström, så är det ju, det är en stark förhoppning om att någonting i alla fall ska hända om inte inför Vilniusmötet, så i alla fall på toppmötet. Men även om Erdogan i Vilnius skulle säga okej, jag säger ja, så finns det en ganska lång formalia process där det ärendet ska in och ut ur utskott och upp i plenum i det turkiska parlamentet som ju har ett långt sommaruppehåll till ungefär oktober. Så även bland de optimisterna som säger att det kanske händer något i Vilnius, så tänker man att det inte är helt färdigt för en sen höst i år.
Det spekuleras ju mycket när man pratar med människor i regeringskansliet. Så kan man säga, man får lite olika bild beroende på vem man pratar med. Jag pratade med en central person förra veckan som utgick från att före Vilnius kommer ingenting att hända. Erdogan kommer vilja använda toppmötet i Vilnius på samma sätt som han gjorde med Madrid. Alltså kunna sätta agendan, kunna se till att få prata om terrorbekämpning som han alltid vill prata om, som andra länder är mindre intresserade av att prata om. Och liksom, det finns ingen anledning för honom att göra någonting före Vilnius. Pratar man med andra personer i regeringskansliet som har, så finns, får man en annan bild att jo, det kommer absolut hända något före Vilnius, för det är det USA tydligt har signalerat att det ska vara klart före toppmötet om det ska komma några flygplan. Typ.
De här flygplanen dyker ju upp igen. Det är som att de har funnits med hela tiden och ser dem in och ut och man blir aldrig klok på de där flygplanen.
Att de är det här exet som kan kunna förklara allt och ingenting lite. Så här, var det här allt det handlade om? Och de bara, nej, ni är helt fel. För att om vi liksom tänker så här, ja, var det här som var poängen hela tiden? Jag vet inte, är det liksom en film? Är det en sån här M. Night Shyamalan, liksom att the twist var liksom, it was all about the planes all along? Eller finns det saker man kunde ha gjort på vägen dit? För säg att det skulle gå bra nu. Säg att under Kristerssons ledning så tas vi in i NATO. Så finns det en kritik, inte bara från socialdemokrater utan från moderater, högermänniskor, mot att så här, det här visar på hur dålig den här regeringen och framförallt hur svag Kristersson har varit i utrikespolitik. Hur vårdslös man har varit med NATO-processen. Man pekar på till exempel att man skickar iväg en statsminister på direkten. Det är ingen charmoffensiv, det är idioti, det är kortet man ska spara till sista.
Säger moderater detta till dig?
Olika personer som har kritik och som väldigt klart inte är Magdalena Andersson röstare säger att det här är problematiken. Vet du vad? Du har en socialpolitiker som liksom kanske kan mingla, kan göra många olika bra saker, tycker hon förstår saker. Men
kan mycket om Gustav Möller.
Kan inte.
Det måste du lägga på pluskontot.
Men han saknar den utrikespolitiska kompetensen och han har inte fyllt liksom runt omkring sig med de här människorna. De är mer liksom spindoktorer eller människor som är ute och krigar och vill vinna olika dagsfighter. Och det är det som är så problematiskt. När man inte kan de här frågorna i grunden. Nej, men då lyssnar man på de här som bara säger, men vet du vad, vi kan sätta åt Magdalena, vi kan vinna över sossarna, vi kan använda NATO-frågan för att vinna något kortsiktigt. Hon pratar om destabilisering, liksom. Vi går hårt på henne.
Nu var, det är många saker i detta, men en sak fastnar för det här med vad han omger sig av för människor. Det har vi ju pratat om tidigare i den här podden, många är intresserade av det. Men de har ju faktiskt organiserat om statsrådsberedningen. Det finns inte den här utrikesstatssekreteraren av samma typ som man hade under Magdalena Anderssons regering, Stefan Löfvens. Som,
för han har ett annat jobb nu.
Som var Oskar Stenström på slutet, Karin Wallensten innan dess och före det hade ju Hans Dahlgren alla utrikesfrågor. Nu har man ju en EU-statssekreterare men inte den där utrikespersonen. Sen finns det ju ändå en, alltså Henrik Landerholm, den säkerhetspolitiska rådgivaren, han är ju ändå en person men utrikespolitisk bakgrund, har varit ambassadör.
Det går ju vända på det lika mycket och säga att den klassiska utrikespolitiska statssekreteraren har man ju upphöjt till en större och mer ansvarsfull position, nämligen en nationell säkerhetsrådgivare. Henrik Landerholm, som ju är gammal vän med Ulf Kristersson. Alltså det, kritiken att han inte ser till att omge sig med människor som kan utrikespolitik, den faller ju lite platt när man tittar på Henrik Landerholm.
Men då är det ju att man lägger alla ägg på Landerholm. Det är Landerholm som ska fixa det här. Är det bara bra för Ulf Kristersson?
Jag vet inte om det är så. Men klart är ju i alla fall att man har ju ett annat angreppssätt nu den här våren än man hade i höstas. Så det har skett någon slags förändring över tid. Nu jobbar man ju mycket mer med att mobilisera samtliga andra medlemsländer i NATO och att de ska utöva ett tryck på Turkiet och Ungern. Mycket mer än att kasta sig på flygplanet till Ankara. Så det är ju en annan strategi och en strategi som
man har lärt sig.
Ja, men som är också mycket mer, effekten av den är ju att det blir alliansen, paktens ansvar att Sverige tar sig hela vägen och att man liksom, ja men halvt kommer in i praktiken ändå genom alla de här mötena man har. Och där beskriver ju regeringskällor att Henrik Landerholm är alldeles operativ, kanske mer än Oskar Stenström. Och Tobias Billström är ju också uppenbarligen, om vi tittar på hans reseschema de närmsta veckorna, fullständigt operativ i det här. Så det är ju inte alla ägg i en korg riktigt.
Jag har aldrig hört det talas så väl om den här regeringen, Torbjörn, tidigare. Men så uppskattande.
Någon ska ju vara advokat för dem också.
Denna del innehåller sött och salt. Sött och salt. Sött och salt.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
En annan sak när det gäller det här tidsschemat som vi pratade om, så hör man ju också från RK att det finns ett önskemål, som jag förstår det, från USAs sida, att själva ceremonin ska se annorlunda ut än vad den gjorde när Finland gick med. Finland gick ju med liksom väldigt hastigt i Bryssel när det var ett möte där.
Det var ju nästan som ett sånt där, inte nödop, men vad heter det, sånt där, när man gifter sig jättesnabbt
för att man är gravid.
Supergravid. Och de bara, absolut, ni är gifta nu, gå iväg.
Nej, men, och att man nu vill att när Sverige väl blir medlem, om Sverige blir medlem, så vill man göra det fint i Washington. Det verkar väldigt viktigt för USA. Då pratade jag med en person som sa att ja, men behöver det ändå gå snabbt, då kan ju ambassadören gå dit och lämna in liksom pappren eller vad det nu är. Och jag bara, men vadå, ska Urban Ahlin då?
Sossen.
Denna liksom supersosse var den som får liksom sätta flaggan i månen. Och då sa personen så här, nej, men då får vi kanske ändå skicka Billström också så att de gör det tillsammans. Urban Ahlin har ju nyligen utnämnts till ny ambassadör i Washington. Han har ju varit i Kanada tidigare. Det är ju den finaste ambassadörstiteln man kan ha.
Men han har ju också varit vicekung, så han har ju visat på att han kan vara snäll mot allt från Björn Söder till...
Och frågan är om det inte är därför.
Urban Ahlin och Tobias Billström var ju talmän tillsammans samtidigt, så de känner ju varandra väl. Det kanske är därför, som tack för någonting under talmanstiden, som Ahlin har fått det här ambassadörsuppdraget. Men vill inte Ulf Kristersson själva den, alltså det sista formella i den här processen är ju att man lämnar in papper i Washington, och att det vill väl Ulf Kristersson göra själv. Man känner ju honom som en politiker som ogärna missar ett bra photo opportunity.
Kommer han ta med Magda då, är ju frågan. Är han så jävla stor?
Det är ju väldigt intressant. Alltså det var ju det här moment i München när du var med, Torbjörn, när de fick pris ihop med Ninis Dö, Sanna Marin. Då var det ju allmänna spänningar mellan de respektive landsparen, kan man ju säga.
Ja, det var det, absolut.
Men sen var det, de signade ju, de skrev ju under, jag vet inte vad som har hänt med mitt språk, det är så mycket anglicismer. Men de skrev ju under ansökan tillsammans och höll ju en gemensam presskonferens då. Den 16 maj var det väl, förra året. Och då, när Ulf Kristerssons medarbetare antar att det var, la upp det här i sociala medier, då hade de ju klippt bort Magdalena Andersson på alla bilderna, så att det såg ut som att Ulf Kristersson stod själv i regeringskansliet och höll en pressträff, trots att han ju då var oppositionsledare. Så att det finns ju någonting här.
Det finns mycket att förhandla om för det visuella, det som ska sparas till historien.
Frågan är det liksom, om nu Ulf Kristersson åker dit, lämnar in pappren oavsett vem som är med, är det det som krävs för att de här siffrorna som var i GP förra veckan ska vändas? Är det då svenskarna kommer se honom som statsman?
Och frågan precis, om det var då 23 det blev, eller om det blev 24, eller strunt samma.
Ja, om vi återgår till din grundspaning och idé, Henrik, om huruvida det här är Ulf Kristerssons år, den kurvan, den går ju bara neråt.
Och det är ju bra om man vill sen ha ett brott och för att visa här vända allting. Och då är det ju spännande, för vi har varit inne lite på att det finns kritiken mot Kristersson, mot Billström, kanske också även mot Ebba Busch och ja, hur hela Tidösidan liksom agerade när det gällde NATO-frågan. Man var inte liksom tillräckligt seriösa, man liksom till en viss del så tog man ansvaret och var rimliga mot Socialdemokraterna, men man var också bara, vet du vad, vi drar igång en misstroendeförklaring mot Morgan Johansson och sätter Amina Kakabave mitt i centrum återigen. För liksom, herregud, vi måste väl kunna göra oss av med Morgan Johansson. Liksom, det kan inte kosta så mycket. Vi kan ju inte gå in i NATO och ha kvar Morgan Johansson. Det finns ju gränser för hur mycket man som opposition ska behöva stå ut med. Den kritiken finns. Och sen så tänker jag, och det här är mer en magisk känsla, kan det vara också lite så att nu har man, precis som när börsen var så här, ja men de har redan räknat in den vinsten, att folk tänker lite så här, men vi är väl med i NATO? Eller så här, eller titta så här, fast det här, den här lilla korven vi har bredvid oss, den här vit-blåa skyddsbarriären, om den är med i NATO, då blir det ju problem för ryssen att komma hit.
Du menar Finland?
Jo, men plus också, Ryssland, varför ska vi vara så rädda? De har liksom inte ens kunnat ta över Ukraina. Oh my god, att på någonstans så här liksom, nu kanske kravet, den här aktualiteten, den här brandförsäkringen, det här som vi måste göra, det kanske inte spelar så stor roll när vi väl har den.
Det där blir ju också någonstans en strid om legacyt. Mm. Vad... Alltså, kommer det stora i efterhand vara att Magdalena Andersson lyckades vända sitt parti och gå, liksom, ta oss fram till att skicka in ansökan? Eller kommer det stora vara skärmoffensiven gentemot Turkiet som Ulf Kristersson är ansvarig för? Det vet vi inte riktigt än. Men jag funderar på en sak med Kristersson. Skulle inte han behöva... Så jag tänkte på detta när jag såg honom i Masked Singer i helgen. Jag vet inte om ni såg.
Ursäkta mig, Ulf Kristersson var med i Masked Singer.
Det är ju ett tv-program. Jag berättar för Tobias nu för att jag tror inte han vet vad det är. Men det är ett tv-program där folk har olika roliga kostymer på sig och dansar och sjunger, och så ska juryn gissa vem de är.
Låter superskoj.
Mona Sahlin har en gång varit med.
Det kan man tänka sig.
Det är den här fotbollspersonen som hamnade i en annan kontrovers, gjorde de här båda sakerna samtidigt. Han så här, skällde ut en, vad heter han?
Janne
Andersson. Och sen på en sekund senare bara så här, hej, det var du som var mullvaden. Ja, absolut.
I alla fall i veckans, eller förra veckans program, så var det någon slags skämtsekvens där juryn skulle presenteras, och så var det andra människor som satt där än de det skulle vara.
Vilka kille han är, statsministern. Tja. Ja, nu känner jag mig faktiskt lite förvirrad och känner att jag måste avsluta det här helt enkelt. Jag måste ta kontakt med Mads Singer-psykologen så fort som möjligt. Ja, fru Kanin menar jag såklart.
Du menar Mona Sahlin.
Statsministern sitter med ett gigantiskt leende. Genast kom den pushnotis från Expressen. Bakom kulisserna på Masked Singer så hamnade Ulf Kristersson där.
De hade förberett ett jobb.
Och då kände jag så här, Ulf Kristersson behöver inte vara med i Masked Singer och sitta och le stort. Han behöver göra motsatsen till Göran Perssons Dansa med kossan Doris. Han behöver visa de här sidorna som man ju hör ibland från hans medarbetare, där han är typ fly förbannad och rasande och skäller ut alla och arg på alla journalister. Det som han faktiskt aldrig visar offentligt. Han behöver ta lite inspiration från arga Magda, tror jag. För att... Arja Andersson.
För att han ska vinna över de här som nu kanske kände så här, osäkra, liksom okompetenta Kristersson som inte kan se en utrikespolitik, och herregud, det är inte ens så akut längre för nu är Finland med och Ryssland är svaga. De kan liksom övertygas. Får jag lägga in en motargumentation då?
Gärna.
Mot min allas våra tankar här. Vi fick precis idag nya siffror från SIFO om svenskarnas inställning till NATO-medlemskapet. Då kan man ju tänka sig att om det är nu så att man bara säger, men i summan säger så här, men gud vad dåliga de är. Vad oerhört liksom, kanske inte så viktigt att gå med. Har det hänt någonting med opinionen? Nej, den är superstark. Den har gått upp något mer faktiskt. Nu har vi 67% av svenskarna som är för. Och om man jämför med våran tidigare undersökning, då har det ju hoppat upp 20%.
Enheter.
Ja, och det, men det är över ett år sedan.
Men vadå, så sammanfattningen är, svenskarna älskar NATO men de älskar inte Ulf Kristersson?
Nej.
Eller har förtroende för?
Alltså, Moderaterna och... liberalpartisterna, de älskar ju NATO än mer. Det är ju liksom, det är ju Nordkorea nivå, det är 90-95%, 98%, de är bara så här, älskar det så mycket. Sen har du Magda och också Jimmys partier som är också så här, ja, vi är väl typ på något sätt 60-70% gillar det här. De enda som ordentligt håller ut, för även Miljöpartiet, de är liksom 50-50.
Ja, de vet verkligen inte vilken fot de ska sätta ner i den här frågan.
De har jobbat med glosan, nej till NATO med förnuft. Man får se om det kommer vara en framgångsrik sak. Men, såklart,
men väljarmässigt så är det Vänsterpartiet som säger nej.
Jajamensan, det är de är de enda som har en liksom rejäl, gedigen majoritet att vara nej-sägarna i detta stora projekt.
Men om vi ska ta den frågan till statsministerns möjligheter att få upp sitt eget förtroende.
Ja, men då är det väl det här narrativet. Var det liksom så här, kan han på något sätt säga allt det här ni trodde vi var dåliga eller gjorde konstiga saker sådär, vi lägger allt, alla kommer glömma bort det, jag tar med mig Magda till Washington och signerar, eller visar sig, vi är storsinta, vi är liksom generösa, nu känner alla så att en god känsla. Eller det här återigen, det spelade ju ingen roll vad någon svensk gjorde, för att Erdogan behövde ha ett val och han ville ha amerikanska flygplan. Så att det liksom, allting var bara innan det.
Ja, och frågan är om det är det NATO som kommer avgöra det där? Handlar det inte, alltså är det inte inrikespolitiken snarare?
Ekonomin och inflationen.
Ekonomin, brottsligheten, har det byggts något kärnkraftverken? Sen finns det väl i de där siffrorna också, antar jag, missnöjet med samarbetet med Sverigedemokraterna. Att det avspeglar sig.
Ja, men för onekligen så är det ju så, det här är ett långvarigt problem för Ulf Kristerssons, hans personliga förtroende. Tittar man på den där GP-mätningen som Maggie pratade om, så ja, kurvan ser ju inte bra ut.
Så då är ju frågan, kan Kristersson få upp den?
Nej, så kan du inte säga.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Stellert och ansvarig utgivare Anna Careborg. Klippen i avsnittet kom från Sveriges Radio och TV4 och musik av Marit Bergman.